Jag kan börja hosta ibland sådär. Jag har hostat i 3 veckor. Så att jag... Jobbigt. Så att jag kan... Då vänder jag mig, men då bara pratar ni på.
Du har ingen mute-knapp, eller?
Jag har en mute-knapp.
Men det hörs.
Jag vill gärna höra mig själv hosta.
Ja.
Ja.
Det är en liten... En reminder liten om att man är dödlig.
Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Hej och välkommen till podcastversionen av Dilemma. Här i podden har vi en exklusiv inledning som inte hörs i radion, där vi tänkte prata om ett personligt dilemma från panelen. Sen fortsätter programmet som vanligt. Om du lyssnar på iTunes eller podcaster får du gärna prenumerera på den här podden och ge oss en liten recension. Du kan också alltid skicka in dina dilemman till oss på dilemma@mixmegapol.se. Stora som små så ger panelen sina tips och synvinklar på ditt predikament. Dagens panel består idag av Jennifer Åkerman, Hasse Aro och Anna Bok.
Tack.
Vilken trio, välkomna.
Tack.
Vi börjar lite grann med ett födelsedagsbarn igår. Hasse Aro fyllde 60 igår.
Jajamensan.
Känns det bra?
Det känns gammalt.
Nej, men gud, man kan väldigt, inte tro det.
Väldigt hög siffra, är det inte det?
69-40.
Tack.
Eller 69-55, eller vad?
Ja, jag vet inte. Jag tror att det sjunker hela tiden.
Döden är nöja 80.
Ja, precis.
Men alltså, det är du... Hasse, du bär verkligen din
Tack.
Vi känner gärna för kring kvarten i Nöjets morgon och podcasten Falling Aldrig Glömmer och Mallorca-podden.
Just det.
Bredvid dig har vi Jennifer Åkerman, premiär. Välkommen.
Tackar.
Jennifer.
Ja.
Du är ju med i Svenska Hollywoodfruar nu.
Ja.
Tisdagar klockan 21.00 i TV3.
Mm.
Hur känns det?
Jag vet faktiskt inte än riktigt hur det känns. Det var bara liksom, det var alltid så snabbt, det var så mycket och nu är jag här tydligen. Så att,
vi hade ju originalmedlemmen här, Maria Montazami, för någon vecka sedan.
Okay.
Gav hon dig några tips så du ska göra inte göra det?
Nej, men jag fick höra sen vad hon hade sagt i en annan intervju om mig. Det var väldigt snällt faktiskt. Att jag var väldigt omtänksam och lugn och harmonisk och kul.
Och det stämmer?
Ja, det kan stämma.
Lugn och harmonisk?
Ja, kan man inte tro, men det är faktiskt.
Ja, det känns nästan så att du har någon slags aura över dig. Lugn filbunke. Anna Bok, välkommen hit.
Jag är inte fullt lika lugn då.
Men du är här för första gången i alla fall.
Ja, det är jag.
Ja, och du är precis ny examinerad från Biggest Loser VIP.
Ja, men precis.
Jag har spelat in det i alla fall, men
ja,
du har inte visat
in det, men det är ju inte officiellt ännu, nej. Precis.
Smärt och fin.
Ja, det går åt rätt håll, men jag kan säga att jag är ju inte klar ännu, va? Så att...
Alltså du jobbar ännu mer?
Ja, det kan du ge dig fan på.
Okej, hur mycket var jag?
Ja, jag får ju inte säga mycket.
Du får inte försvinna, du är extremt kort.
Ja,
no offense.
Ja, men jag är ju väldigt kort. Jag är ju bara 1,54. Så att, och jag kan ju säga att när jag var som tyngst då vägde jag 130. Och jag vägde ju lite drygt 80 när jag kom till slottet. Så att lite hade jag ju klarat av på egen hand. Men det var som att de här liksom egentligen... mellan 20 och 30 kilorna till då som jag behöver gå ner i vikt. De är väldigt, väldigt tuffa.
De är det, ja.
Men det är väl som att ljuga för en blind, höll jag på att säga nu, att det är klart att det har hänt saker. Och man ska inte ljuga för någon. Men jag får ju tyvärr inte säga ännu någonting.
Du får inte säga hur det gick.
Nej.
Utan vi får gissa.
Nej, och sen men jag har ju kämpat väldigt hårt hemma, kan jag säga.
Okej, Anna, jag kan bara säga så här, jag vet inte vad ni tycker, Jennifer och Hasse, med. Visst är hon bra som hon är nu?
Ja, tycker jag.
Verkligen.
Ja. Tycker jag också.
Man ska verkligen vara alltså kvinnlig, såklart.
Ja, men jag
beställ en smörgåstårta och njut lite grann.
Ja, men vet du, det är inte det att jag vill egentligen kanske gå ner så jättemycket mer i vikt egentligen. Nej. Men mer att börja kanske bygga lite muskler och stärka kroppen.
Det förstår jag.
Vet du vad? Det är skitjobbigt.
Ja, det är tufft. Ja. Det är väldigt tufft, jag vet.
Okej. Hörrni, vi ska inte prata om vikt eller hur fantastiska ni är, utan vi ska prata om era dilemman. Anna, har du dilemma? Berätta.
Ja, ett ego-dilemma här nu då, verkligen. Ett riktigt sånt. Nej, men man kan ju skämta bort det här om man vill, eller så kan jag ju faktiskt ta tillfället i akt när jag har där härliga människor bredvid mig. Det har alltid varit så att även om jag inte söker media så hittar media mig. Och det blir ju ett enormt dilemma när man märker, som det är just nu till exempel, att man inte ens kan säga halv sju utan att det blir
halv åtta hos mig.
Ja, exakt. Mm. Då kommer halv åtta och knacka på och bara, du sa att du ville vara med. Nej, men allt jag säger och
det man kan ju tacka nej, Anna.
Jag gör ju det.
Du gör det?
Jag gör ju det. Alltså, majoriteten av grejerna som skrivs och sådär har de ju inte egentligen ens pratat med mig direkt. De tar från min Insta eller om jag är live någonstans eller...
Nej, för du är med nästan överallt. Jag tänkte just hur man skulle presentera det. Det var nästan lätt att gå igenom listan vilka program du inte varit med i.
Ja,
jag tänkte så här Fox News och så började där någonstans.
Ja, typ CNN och BBC och Larry King och de där. Nej, jag har inte riktigt nått till den statusen ännu. Nej, men
vad är ditt dilemma då?
Mitt dilemma är att jag vill ju inte göra avkall på den jag är. För jag är ju en väldigt öppen person. Men jag har en enormt mycket större integritet och faktiskt är väldigt, väldigt privat. Jag har mycket privat som
mer
jag
än vad då? Än vad du tror att folk tror? Eller
ja,
vad?
Men precis. Ja. Och då är mitt dilemma lite så här, vad kan jag göra för att liksom hjälpa till att det inte ska bli så här?
För att folk ska tro att du inte har integritet, eller vad då?
Nej, men att de ska förstå att jag faktiskt har det.
Att du faktiskt tackar nej väldigt mycket.
Ja, tackar nej extremt mycket skulle jag vilja säga. Mm.
Hasse, gammal tv-räv, vad ska hon göra?
Ja, det där är svårt.
Visst
är det? Det är svårt. Alltså, jag tror att det där är ett val som man har gjort tidigt. Och då kanske man inte tänkte på det.
Nej.
Och när man väl har gjort det valet en gång i tiden så kanske det är svårt att komma ur det. Mm. Tror jag.
Men jag har ju alltid varit... Alltså jag har varit med mycket men jag har varit minst lika selektiv. För jag hade kunnat gjort typ allt. Mm. Ja, förutom Så mycket bättre för de har fortfarande faktiskt inte frågat mig. Men annars är det så här... Jag säger ju faktiskt nej till jättemycket grejer.
Men du menar alltså helt enkelt att hon bestämde sig för en gång, har man tagit fan i båten för man någonstans spela
lite
med
så
i det?
Är det nog.
Ja,
det
men,
alltså.
Lite
så är det nog.
Jo, men, och det gör jag ju liksom. Men, men jag tänker om det ändå finns någonting så här som man...
Nej, jag menar, alltså, ska jag vara riktigt ärlig så förstår jag inte riktigt problemet. Nej.
Det är ett lyxproblem tycker jag. Alltså, ja, om du kan välja. Ja.
Men är det så att du tycker att det skrivs för mycket? Tycker du att det skrivs fel saker? Eller tycker du att det är liksom...
Jag tycker det skrivs lite för mycket. Jag är inte en sån som känner att åh, vad de skriver fel saker. Ja, de vänder och vrider lite på det och de gör sensationsrubriker. Men jag känner inte så ofta att jag känner liksom mig förorättad. Men det är det här att det blir så mycket artiklar... över huvudet på mig. Det blir så här lösryckta citat.
Men det
men så är det ju. Ja. Ja, nu ska jag vara frank.
Mm, jag
tror att
det
är så här, du är en person som väcker känslor.
Ja.
Good or bad, ja precis. Du gör saker och ting, du väcker känslor. Och jag tror att det här är någonting som eskalerar, har eskalerat, kommer att eskalera. Det vill säga att pressen älskar folk som väcker känslor på gott och ont.
Mm.
Skriver de om dig, om du säger till exempel att någon är dum i huvudet.
Mm.
Säger det liksom, Anders är dum i huvudet.
Mm.
Då kommer
bråket
det bli,
i radio.
Ja, då kommer det bli bråket i radio. Då, så. Ja. Om jag säger Anders är dum i huvudet, då blir det ingen
bråk.
Liksom. För att folk reagerar inte på samma sätt som det är jag. För jag väcker inte känslor på samma sätt som du gör.
Nej, och du anses så, nog som en kanske...
Fram, alltså.
Ja, just det. Men liksom, det här är någonting som pågår under längre tid. Men nu med Insta och allting sånt där så hittar ju pressen hela tiden saker de kan skriva om från människor som väcker känslor. Och då är det ett gäng som man väljer. För då vet man varje gång vi har Anna Bok på löpsedeln, då blir det en känsla.
Ja.
Eller också blir det klick. Mm. Ja. Vill jag klick.
Klick och klick, det klick, säljer klick, jag.
Klick. Ja. De kan bara skriva så här, Annas senaste misstag. Anna, jag ångrar.
Annas bröstoro.
Ja, Annas oro. Bara för att de skriver en rubrik som liksom inte säger vad det handlar om. Då måste jag klicka. Vad fan är det nu då? Och då är det liksom, jag är rädd för att missa bussen.
Exakt. Mm.
Ja.
Så här har ni aldrig sett Anna.
Nej, så här, precis. Så
Jenny Fråkerman.
Ja.
Mm. Nu har du tagit in allt detta.
Ja, jag hade mycket att säga ett tag. Har jag inte med. Men jag kan faktiskt förstå ditt dilemma. Jag kan förstå hur det kan kännas. Inte för att jag själv är riktigt där, men jag kan förstå hur det kan kännas. Och det känns som att du nästan kanske måste lite antingen eller. Antingen får du liksom kanske göra en, kanske säga nej till all media om du kan såklart. Och försöka göra en intervju kanske för en tidning kanske. Och prata om detta. Mm. Och vad det kanske du har gått igenom under tiden så folk förstår dig, vad du sagt nej till, det som du säger nu, att tala ut om det. Eller bara inte vara med alls och gå lite under jorden, men det är inte kul heller att göra. Alltså att man liksom tänker att nu kanske inte vill vara en offentlig person längre. Nej. Och man tycker det är så jobbigt.
Nej.
vet du vad
det är? Ja, men så... det är de planerna, de finns ju för framtiden, att bara så här, skaffa mig en drejstudio och bara sitta och göra porslin och bara liksom...
Du gör ingen musik fortfarande?
Jo, ja, massor. Men precis. Kombinera kanske musiken...
Kanske visa detta i musiken kanske?
Ja, absolut. Och, också...
och få dem att skriva om någonting annat än men om, man nu kan
om
vara.
Det är så att, om man har ett arbete där man tjänar pengar på att synas, då är det ju en väldigt svår balansgång. För man vill inte bli bortglömd heller.
Nej, eller hur?
Alternativet, vad skulle det vara, Anna? Det var att ingen ringer dig eller att du inte alls ger några känslor i löp.
Och nej, det är alltså ännu, jag det är vet ju hellre där. Känslor. Det är ju min paroll. Hellre uppröra och irritera en god bemärkt.
Men det kanske är roligt då om man har till exempel musiken då, till exempel. Alltså då, när du, att, då kan man få prata om det i media och inte bara om...
känslor och skit.
Ja, men skvaller som händer på Instagram. Liksom, att man kanske,
Fast det goda med hela diskussionen är att det kommer ju att ta slut.
Ja.
Inte morgon, nej. Inte hur morgon... Men kanske sen och för evigt, för att citera en film.
Parafrasera någonting.
Ja, vad härlig det är. Underbart. Men,
det känns ju någonstans som att rådet är ändå att ta en liten paus kanske.
Ja, absolut.
En rejäl paus. Håller du med om det? Alltså, eller,
ja, det är en variant, men jag är inte säker på att
det funkar. Fast inte just nu då, för det är typ omöjligt.
Nej, men
det där skjuter man alltid fram
på sig. Det var inget tips, det var ett alternativ.
Ja, men jag gillar det alternativet. Det känns fint.
Okej, Jennifer, tack så mycket. Jennifer, har du ett dilemma?
Alltså jag tänkte mig att jag skulle liksom komma på det under tiden vi snackar lite idag. Mm. Att det är första gången jag är här.
Mm. Nej,
vi har precis börjat programmet. Men jag hade ett dilemma kan jag säga. För några dagar sedan, vilket var... Så jag gör också musik, band med The Broken Bird. Och vi fick med en låt i en tv-serie. Och det var jättekul, vi var jätteglada. Men då sa killen som hade fixat det åt oss att vi kommer ta pengarna. Men ni får ju alla liksom... Spotify-lyssningar sen och ni tjänar pengar på det sen. Då kände jag, okej, sa jag, men det känns inte alls kul ändå. Det är ändå vår musik och liksom, det ska vara kul för allihopa. Och då var jag så här, vad ska jag göra nu? Jag visste inte om jag skulle ringa honom och vara förbannad. Skulle jag säga ja? Eller ska jag känna så här, om jag visar det här för min partner kommer han säga, de får absolut inte använda låten där för att vi ska ha pengar helt enkelt. Och det är svårt här med dilemmat att göra med pengar ibland. Mm. Man är tacksam för att man får vara med. Som det här med att med tv, det är kul att vara med på ett program och jag kan ofta säga ja till grejer fast jag tycker att jag kanske hade fått tjänat pengar eller vet, något sånt där. Och det är väl mitt dilemma att jag är ibland för snäll och säger ja innan jag kanske skulle ha tänkt på det. Så den här gången så hade jag sagt ja till någonting och sen kände jag bara, nej vet du vad, det här är inte okej. Nu ska jag faktiskt stå upp för mig själv och då gjorde jag det. Och då så fick vi då häften av pengarna sen till slut.
Okay. Woo! Yay!
Det var min så här första deal. Så jag gick på gatan och bara gjorde sån där, du vet, Jim Carrey bara, yes!
Ja.
Sånt där. Life is beautiful.
Okej, så det här var inget dilemma som du vill ha hjälp med utan det här dilemma som du har löst.
Nej, men jag kan säga att det är väl lite mitt dilemma i allmänhet. Alltså så. Och lite svårt.
Att du ångrar dig? Du säger ja och sen ångrar du dig?
Dilemmat är att man säger ja till någonting för att man är för snäll kanske. Mm. Att, speciellt när det kommer till pengar.
Ska du bli lite tuffare?
Ja, hur ska vi bli lite tuffare? Liksom?
Vad ligger i potten då? Om du säger nej, vad tror, känner du då att du riskerar? Riskerar du att de säger nej?
Jag vet eller? Inte riktigt. Det är det nej. Jag känner nu. Att, vad har jag förlorat på att ändå ge ett försök? Alltså, man ska alltid ge någonting ett försök. Mm. Nu ska jag liksom...
Kan Hasse säga några kloka ord om det här?
Ja, jag tyckte hon löste det väldigt bra.
Ja.
Men så hade jag kommit dit ett år senare, jag hade sagt, vad ska jag göra?
Men alltså, det är, så här är det ju. Liksom, att, och då får man ju... Man får ju väga, okej, de vill inte betala men å andra sidan så exponeras jag så nästa gång kanske jag får precis. Mer betalt. Det kanske
men det är så,
att
det är
inte ändå... få betalt kan också vara en investering.
Precis. Sen tänker man, vet du vad? Jag har faktiskt gjort det 10 gånger förut och man har sagt ja till grejer och man inte fått någonting för det och känner, vad fick jag ut av det? Faktiskt ingenting. Nu är det rakt att jag nästan liksom, nu är jag snart en 30-årig kvinna, nu ska jag sätta mina gränser liksom.
Mm. Man kan också få ett rykte om sig att hon gör ju grejer ganska billigt och hon gör det gratis.
Precis.
Det kan ligga i fatet.
Ja, för att i USA du vet så har man alltid någon som jobbar för man har manager, man har agent, man har en business manager, man har en PR vet, och sådär. Och,
då måste man ju ta betalt för att ha råd med allt.
Precis.
Manager säger bara sugfiskar.
Ja, de kan, absolut, det kan jag hålla med lite om. Och jag är en väldigt driven person så jag kan ibland känna att jag gör jobbet ändå.
Ja.
Så att jag har fast ingen manager just nu.
Anna, sista ordet här då.
Ja, nej men jag tycker du löste det ju naturligtvis jättebra själv. Och det är så här, med den personliga så här, utvecklingen som jag har gjort på de senaste månaderna jobbat otroligt mycket med min mentala och jag kan säga så här, jag kommer aldrig mer att ha en agent Aldrig någonsin. Mm. Du vet, jag jobbar, det blir lite mer jobb med mejl och samtal hit och dit. Men alltså jag vet mitt egen värde och jag tänker banne mig inte vara rädd för att säga att ja, men ska jag göra det här jobbet, då är det den här price taggen för det. Och sen är allting relativt. Jag säger aldrig att det är bara det priset som gäller.
Nej.
För att det beror på vilken människa jag möter, vad jag får för feeling och vibbar tillbaka. Mm. Jag kan åka och sjunga gratis på någons bröllop. En annans bröllop så är det inte gratis.
Nej, men det är svårt det där också att känna liksom.
Bara liksom äg din tid och din talang och din kunskap och bara liksom.
Jag är så glad att ni säger att ni inte har agenter, för att kan vi inte tillsammans bara säga ja, antalet agenter mindre i världen för en bättre värld.
Ja, det tycker vi. Ja, det säger.
Ja, men faktiskt
det blir. Jag träffade ju en författare här om sistone.
Så du kan inte säga det.
Han hade en fantastisk agent, sa han. Och utan den här agenten så hade inte
han är bara hjärntvättad. Han är bara hjärntvättad. Han är bara hjärntvättad.
Jag vet inte, jag aldrig.
Tack så jättemycket för era personliga dilemman. Nu fortsätter programmet som vanligt. Hejsan, Dilemma-panelen, heter Niklas. Min bästa vän och jag har känt varandra sedan vi var små. Jag har fått en idé om hur jag vill freja till min flickvän och berättade om min plan för min kompis. Jag tänker att vi ska göra en utflykt till flera av de ställen i stan där jag och min tjej har varit genom vårt förhållande. Där vi kysstes första gången, ställena vi firat årsdag och andra mysiga platser där vi delar minnen. Det hela ska avslutas på en utkiksplats i vår stad att tända marschall och bilda orden "Vill du gifta dig med mig?" Min kompis tyckte att det var en bra idé också och sa "Så ska jag också göra." Jag protesterade, men han sa att det ju ändå kommer att skilja sig lite grann. Min flickvän har precis lämnat Sverige för att plugga ett halvår utomlands och min kompis är fast bestämd om att sno min idé. Det är en av mina bästa vänner, men jag tycker inte det är okej att sno mitt frieri. Vad ska jag göra för att min kompis inte ska sno mitt frieri innan min flickvän kommer hem nästa år, undrar Niklas. Vad säger Anna Bok?
Nej, men alltså så gör man ju inte. Om en av dina bästa vänner anförtror sig till dig och berättar någonting som är så oerhört fint och betydelsefullt och viktigt i en människas liv när man tar det beslutet att faktiskt fria till någon annan, så tycker jag absolut inte att man...
Det tycker inte han som har skrivit brevet heller, men hur ska han få honom att inte sno det?
Nej, men det han ska göra det är att bara säga att antingen så respekterar du mig och inte snor det här frieriet, för jag vill inte ens att du gör någonting i likhet, för det skulle kännas som ett enormt svek, och om han inte respekterar det, ja men då är det ju ingen riktig vän.
Då ska han göra slut med sin vän?
Jag tycker han ska göra slut med sin vän. Absolut. Oj, oj, oj. Jag är nog lite hård där nu faktiskt.
Hasaro?
Ja, göra slut vet jag inte. Men jag tycker inte det är okej.
Okay.
Jag tycker han ska säga till, det där är inte okej. Okay. Och det tror jag liksom man kan säga till en kompis. Och utan att allting rasar, det tror jag.
Ja, men om det rasar då? Ska han behålla honom då?
Nej, då faller det.
Ja, då
fast å andra sidan tänker jag, vem är jag att säga? För jag snodde ju ett namn.
Du... Vadå, berätta.
Ja, men ett namn.
Så, ja, men vänta nu. Ja. Min gamla chef Pelle berättade att om han någon gång får en son så ska den heta Europa.
Mm. Okej. Okay.
Och så tyckte jag var så coolt. Europa är ju så coolt. Och
på en pojke?
Så gick åren och han fick två barn och ingen av dem döpte han till Europa.
Nej.
Och så fick jag min dotter. Och då hade jag kommit på att Europa är ju, det är ju ett kvinnonamn.
Ja. Vi kan få det.
Ja, det är ett kvinnonamn, för det är en gudinnan Europa som världsdelen Europa är. Yes. Är uppkallad efter. Mm. Och så då mässade jag honom faktiskt och sa det, jag är ledsen, för det första så är det ett pojkflicknamn, för det andra så har du ju fått två
barn och där,
så nu snor jag ditt namn.
Ja, men det var en stor skillnad.
Och då fick jag faktiskt ett okej. Okay.
Ja, men precis.
Han hade ju så nu heter min dotter oss. Nu heter min dotter Europa.
Mm. Ja, vilket fint.
Ja. Ja. Mm. Mm. Men det här, för att återgå till det här, så tror jag också, om man har en väldigt bra idé på frieri, vilket jag hade, så säger man inte det till någon.
Nej, det gör man ju inte.
Nej,
men man är ju så lycklig om man vill dela med sig, eller hur?
Ja. Jennifer Åkerman, vad säger du?
Alltså, jag tycker inte det är så farligt. Jag vet inte varför.
Mm.
Jag är lite liten grej faktiskt. Så, min pojkvän har varit tillsammans i nästan 4 år. Och nu har min syster, Malin, börjat äta hans bästa kompis. Mm-hmm. Och de efter 6 månader blev superkära. Vi ska gifta oss, ska ha barn. Och vi bara, jaha, men vi ska ju gifta oss, ha barn. Så nu känns det som att om de så gifter sig före oss blir det lite konstigt.
Varför det?
Hon är äldre än dig, det är inte så konstigt.
Nej, jag vet, men de har känt varandra kanske 6 månader och vi har känt varandra 4 år.
Men det blir ingen tävling heller.
Nej, jag vet, men det är lite samma sak. Det jag menar, så att egentligen så är det inte så farligt. Så vi som sa bara en gift när ni vill, jag bryr mig inte
att
ni gifter.
Fast det är inte så att ni har kommit på idén att skaffa barn?
Nej.
Den här är rätt specifik med marschall och grejer.
Nej, men det jag menar, han har inte kommit på att fria heller på ett romantiskt sätt. Han ger lite tips bara, så jag tycker inte så farligt. Däremot kanske han ska säga så här. Och jag väntar tills du har friat, sen kan jag göra det. Ja. Så det faller brett, alltså att det är hans grej, så att inte det, vet, att det blir speciellt för henne att hon fick det först. Men att det, jag skulle inte bytt med så mycket.
Men
faktiskt,
grejen är den, man, ja. Ja, för det är ju som du säger, man har ju inte patent på grejer.
Nej. Mm.
Det har man ju inte. Men alltså, är man så nära vänner och någon säger, vet du vad, jag, det känns inte bra. Kan inte du hitta på något eget? För att jag vill att det här ska vara lite special.
Kan man tänka sig att Niklas, han är så begåvad att ha bra idéer så han kan bjuda på den här grejen, för han kommer på en bättre sen.
Ja, jag
känner det. Alltså jag tänkte liksom, marschaller, ja. Vill du gifta dig med mig?
Ja, måste jag ha 200
marschaller. Och du måste ha typ en fotbollsplan, ja. Så den kanske inte är så genomtänkt.
Hur ska hon kunna se, vad står det här? Liksom. Ja, men du får gå upp i läktaren högst upp. Ja.
Och så tippar ner där. Och så ja, har det liksom några slocknat, så liksom ser man inte så här. Så det kanske inte är så bra idé.
Nej, precis. Berätta kort om ditt frieri alltså.
Jag sa 3 överraskningar, ni vet, ja. Som kinderägg. 3 överraskningar, ja. Vi redde på det, packa lätt. Första överraskningen, vi åkte till Milano. Andra överraskningen, vi gick på operornas operahus, La Scala i Milano, och såg operornas opera Carmen. 3 överraskningen, i mellanakten friade jag.
Niklas, så om du hör det här, grym. Nu snor du, Hasse.
Ja, det är okej, okay. Nu har jag gjort det. Och det funkar.
Det är okej. Okay.
Det är ganska pricey då. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Julia. Jag har träffat en kille sedan 3 månader tillbaka. Problemet är att han är ganska svartsjuk. Jag kan tycka att det är lite gulligt, men om jag hänger med killkompisar så håller han på att smsa väldigt mycket. Om jag pratar med en kille på en fest så känner jag hur han vakar över mig. Vilket är lite jobbigt, men okej. Däremot så har jag inte berättat för honom att jag är bisexuell och kan bli attraherad av tjejer också. Jag är rädd att om jag gör det så kommer han svartsjuk att bli för mycket. Då kommer han hålla på sms och kolla snett vem jag än pratar med. Samtidigt så känns det som en stor grej att hålla hemligt för min pojkvän. Borde jag berätta att jag är bisexuell trots att hans svartsjuka förmodligen kommer att bli outhärdlig, undrar bisexuella Julia. Jennifer Åkerman, vad säger du?
Jag tycker att absolut ska berätta det. Mm. Det tycker jag verkligen. Det kanske han till och med går igång lite på.
Du tror det?
Ja, det tror jag verkligen. Det är från mina erfarenheter.
Du tror inte det blir att hon dubblerar svartsjuka?
Nej, det tror jag inte alls.
Du tror inte han kommer att bli svartsjuk på att hon är med tjejer?
Nej, han är grabb, det tror jag verkligen inte. Kör på, ha okay. Kul, det tror jag inte.
Okej.
Okay. Nej.
A lucky guy. Vad säger Hasse?
Alltså vi har liksom, varje gång jag är med så har vi ett liknande dilemma som handlar om svartsjuka män och som tar sig uttryck på olika sätt.
Vi designar ju när du kommer in i
rummet. Ja, jag förstår. Och mitt svar är alltid detsamma. Dumpa honom. Det är inte din bisexualitet som är problemet. Det är hans svartsjuka. Mm. Jag tror, alltså, antingen får hon fronta honom och säga nu får skärpa dig, eller dumpa honom. För just den här typen av svartsjuka, hålla på och mässa, hålla på och ringa, kolla vem man är och sådär. Det är inte bra, det kan bara, jag tror att det kan bli värre.
Det sitter ju liksom i DNA. Det är något som aldrig försvinner.
Det är lite separat till bisexualiteten, tycker jag. Det är inte riktigt.
Jag menar, hennes problem är inte om hon ska berätta.
Nej, det tycker jag.
Om hon är bisexuell eller inte. Hennes problem är, ska hon vara med den här killen eller inte? Och jag säger, nej, jag tror inte det.
Du säger alltid det. Finns det någon då? Kan man vara med någon som är svartsjuk? Kan någon som är svartsjuk vara med någon överhuvudtaget då, Hasse?
Nej, jag tror inte, alltså, det beror på, alltså, svartsjuka är ju ett vitt begrepp, vi är alla lite svartsjuka.
Ja, absolut.
Men jag menar, om svartsjukan tar sig uttryck i ett kontrollbehov, då har man problem, det tror jag.
Anna Buk, vad säger du om det här?
Ja, nej, men jag säger så här, är han för svartsjuk och inte liksom kan acceptera dig som den personen du är, nummer 1, bara lägg alla korten på bordet och säg att jag är bisexuell, jag gillar tjejer också. Och det tror jag faktiskt, precis som Jennifer säger, jag tror nästan att det kanske skulle kunna få honom att cool down lite grann och tycka att det är ju lite okej, liksom. Mm-hmm. Och sen kanske de till och med kan ha någon typ av arrangement att han kan få vara med och titta på.
Eller till och med vara med.
Kanske till och med vara med if he's a lucky bastard och slutar upp och vara så här jävla barnslig och svartsjuk. Mm. Det är så här. Nej men vänta, jag har varit ändå tillsammans med min man i 20 år och jag kan säga så här, jag äger inte honom och han äger inte mig, men vi har valt att tillhöra varandra.
Ja. Mm-hmm.
Och jag säger så här, reta aptiten ute. Tycker att andra människor är sexuella, vackra och intressanta och intelligenta. Men käka för fan hemma. Mm. Okej? Okay? Och vill man någon gång gå på restaurang då, ja men be honest with your partner. Det betyder var ärlig mot din partner.
Käka hemma, är det rent bokstavligt ät hemma? Eller är det liksom
exakt,
metaforiskt?
Oavsett, både och. Okay. Mm. Både och. Nej men jag tycker att och en människa som är, precis som Hasse säger, kontrollerande. Roberto kan vara svartsjuk på mig. Men då säger jag direkt, eller andra män och kvinnor, så här, men vad ville hon liksom, vad då fika med dig? Varför då? Men då snackar vi om det. God kommunikation och respekt är ju liksom A och O. Va?
Men Anna och Jennifer, om ni har pojkvänner nu, jag vet inte. Anna, du har
man,
det.
Ja, precis. Yes.
Om han skulle komma imorgon och säga så här, att jag gillar killar också.
Ja.
Hur skulle hon reagera då?
Nej, men alltså, jag hade kunnat köpa det, men då vill jag liksom att han ska vara ärlig med mig.
Ja.
Men det är skillnad att bara gilla killar. Okej, vill du ligga med killar? Vill du vara tillsammans med mig? Jag menar, vad betyder det? Alltså, ja. Jag kan väl säga att jag är lite... Ja, jag kan säga att jag har inte haft ett förhållande med en tjej.
Nej.
Men du har haft... erfarenheterna. Mm. Och man kan inte se mig som bi, för jag har inte haft ett förhållande med en tjej, men jag är ändå extremt trogen till min pojkvän eller till min man och vill bara vara med honom.
Mm.
Så att,
men hade det varit annorlunda, menar jag?
Nej.
En Julias problem hade det bara ett omvänt.
Nej.
De har inte liksom är sugen på att ligga med en kille, men han kan tycka att killar är snygga och attraherade av dem, fine.
Ja, men nu är ju hon bisexuell och då känner ju hon att hon kan tänka sig.
Jo, men då ska man kanske inte, är hon inte redo att vara med någon, ska hon inte vara med honom. Alltså, medan vill hon experimentera med tjejer, då så hon gör det utan pojkvän.
Mm.
Ja.
Och då är vi inne på Hasses lösningar, jag tänker att göra slut.
Och göra slut, ja.
Möjligtvis, ja.
Tack så mycket. Ja. Hej dilemmapanelen, jag känner mig sviken av min sambo. Jag älskar honom innerligt, men för en vecka sedan fick jag min första fortkörningsbot. Jag mådde väldigt dåligt över det, vilket min sambo såg på mig. Han lovade att inte berätta för någon om boten och då mådde jag lite bättre. Men dagen efter kom han hem och berättade att han hade sagt det till sin syster. Han såg nästan nöjd ut. Jag blev jätteledsen och vi bråkade ett tag innan han sa förlåt. Några dagar senare pratade vi vidare om boten och då fick jag reda på att han hade berättat om min reaktion och vårt förra bråk för sin syster också. Dessutom hade han berättat för flera vänner samma dag som han berättade för sin syster. Han har bett om ursäkt men tycker att jag överreagerar. Jag känner att jag inte kan lita på min sambo. Vad tycker ni att jag ska göra? Undrar Louise. Anna Bok. Eller, ja, Jennifer.
Jag har också blivit förbannad.
Mm. Vad hade du gjort då? Har du varit så drastisk som Hasse och gör slut vägen, eller?
Nej, men alltså, man ska absolut respektera varandra, tycker jag, ett förhållande. Så att jag hade nog alltså verkligen ja, men det hade blivit väldigt förbannat, tror jag.
Mm.
Fick jag tänka vad jag hade gjort. Alltså, så att han förstår det tillräckligt. Alltså, inte, du kan inte göra sådär, men att det här är inte okej för mig. Jag vill inte vara ett förhållande där jag inte kan lita på min man. Så att det här funkar liksom inte om vi ska ha det så här. Alltså, så han verkligen förstår att det här är inte okej för mig.
Men en fortkörningsbot, finns det inte någonting i det han säger att hon kanske överreagerar lite grann på den här grejen?
Jo, okej, förlåt. Jag tänkte mer på liksom någonting som man liksom kanske håller bara med sin partner kanske.
Uh-huh. Men nu handlar det här om fortkörningsboten. Du, tycker du att hon överreagerar då? Julia, eller Louise, eller? Den får du fundera på. Hasse, vad säger du?
Hasse, svarar du?
Nej, men jag tycker så här. Okay. Fortsättningsbord, det är väl ingenting. Det har vi alla fått, faktiskt. Och det är väl ingenting att skämmas för. Vilket han borde ha talat om för henne då. Att, ja, men det är ju nästan lite kul att du får en fortsättningsbord liksom, som liksom kör så långsamt. Det kanske hon inte gör, men han kanske kunde ha sagt det så.
Ja.
Och få henne att se att det här är ju ingenting att skämmas för. Nej. Det är ju inte... Det är inte liksom något allvarligt brott, utan alla har ju fått en fortkörningsbot. Men om han nu har lovat att inte säga något till dem, då har han ju faktiskt lovat. Mm. Och även om det finns grövre löften att bryta, så tycker jag ändå han ska ha en utskällning.
Mm-hmm. Ja, och det är också vid upprepade tillfällen. Han lovar först att inte säga någonting och sen gör han det och sen bråkar de om det och sen så berättar han om det.
Och så berättar han, och nu hans syster är ju ändå en familjemedlem och närstående. Men sen så tar han det liksom till jobbet eller vänner. Och då kan det ju vara lite så här, vad ligger hans behov i att ändå hänga ut henne? Och hon kanske är en väldigt skötsam person, och hon tog väldigt, jag kan ju bara gå till mig själv när jag åkte fast för fortkörning och blev av med körkortet i 2 månader för att jag så här, jag körde 82 på en 70-väg.
Det gör man inte, Anna. Nej, men står det 70 så är det 70.
Men då blir du inte av med körkortet.
Jo, men lyssna.
Hur kan de bli? Det är 30,
Nej, men lyssna. För att jag, det hade bara tills 3 månader innan alltid varit en 70-väg där. Och det hade jag i bakhuvudet, för det var ute i Nacka där jag växte upp. Men 3 månader tillbaka i tiden hade de ändrat det till 50.
Och då körde du 82 på en 50-väg.
Ja, och det var en omkörning jag gjorde i en tvåfilig liksom, väg. Mm. Så de sköt liksom på mig när jag körde om en annan bil. Och då var det ju så här jättekonstigt i mitt huvud innan jag fattade. Och jag skämdes som en gnu.
Okay.
Men jag tycker att man inte ska skämmas över sådana saker, för det är mänskligt. Då får man ta sitt straff, betala sina böter, men man ska inte svika ett förtroende. Nej. Kommunikation och respekt är viktigt.
Svika ett förtroende.
Skäll ut honom för fan och sen är det över.
Så här tycker jag, han borde ha sagt till henne innan han, okej, han lovade, fine. Sen så kanske då innan han var med syrran, bara, fan, det var ju rätt kul. Säg till henne först, kan inte jag få berätta för min syrra? Det var ganska kul, det är bara min syrra. Mm. Och vet, alltså så hon kanske,
du
kanske
du behöver inte skämmas över det här.
Precis,
det är ganska,
som Hasse sa, men att man kanske ganska fall berätta för henne innan, jag kommer berätta för bara min syrra så du vet.
Ja.
Okay.
Och skäll ut honom då, så känns det bättre.
Skäll ut honom och fundera på.
Och sen
på,
make-up sex, det är väldigt bra.
Make-up sex,
eller kräv en försoningspresent.
Okej. Okay. Men det är inte det make-up sex.
Då ska det fan vara bra.
Ja, då ska det vara jävligt.
Nej, jag tycker det här räknas inte.
Nej, okay. En Chanel-väska minst.
Okej. Okay. Tack så mycket.
Eller två.
Hejsan dilemmapanelen. Jag heter Timo. Min farfar är 90 år gammal och har träffat en ny flickvän. Han flyttade in på ett ålderdomshem nyligen och träffade en tant i 80-årsåldern där. Vi blev lite chockade när vi fick höra det, eftersom farmor gick bort bara för några år sedan och de hade varit gifta i nästan 70 år. Samtidigt så blev jag glad för hans skull. Men nu när vi har träffat hans nya flickvän så är jag inte lika glad längre. Hon är sur och less för det mesta och gnäller på min farfar på hemmet som hon bor på. Hon tjatar om att det är som ett fängelse och att maten är värdelös och så vidare. Det verkar som att hon vill få med sig farfar därifrån. Vi har tjatat länge och övertalat farfar att han ska flytta in på hemmet, och hon har börjat få honom att tvivla nu på sitt nya boende. Jag skulle vilja göra mig av med henne. Oj. Men samtidigt så påstår farfar att han trivs med henne. Vad ska jag göra, undrar Timo.
Det är som om man sett det i någon film någon gång. Det är väldigt bekant.
Ja,
Cocoon eller de gamla
där. Det känns väldigt bekant det där.
Men Timo är ju jättegullig som oroar sig för, var det farfar eller morfar? Jag har så jävla taskigt minne.
Farfar. Det var farfar är 90 och flicksnärtan är 80.
Flicksnärtan är 80, ja, men gud, han har ju skaffat sig lite lammkött här, vet du. Ja, det kan man lammkött väl få äta. Behöver man inte tänka liksom på det här med kalorier och grejer när man är 90 liksom. Det är ju bara mumsa på. Nej, men det är klart att dåligt inflytande är ju aldrig bra, oavsett vilken ålder man är, tycker jag. Men alltså, nej, låt honom nu få välja själv.
Mm.
Han är 90 bast. Och säg så här, vi stöttar dig i det här, du får ha den här relationen, men vi som familjemedlemmar och anhöriga, vi vill att du ska bo på hemmet och ha den och sociala biten och ha stöd och hjälp och allt det här, och så kan du ha din kärlek, men liksom, hon har lite egenskaper som vi tycker kanske inte är helt rätt för dig, men det viktigaste är ändå att du trivs med henne och har kul när ni är tillsammans. Men för våran säkerhet och vårt hjärta och vår kärlek för dig, så vill vi att du ska bo här. Så då stöttar vi dig om du gör det. Så då kan inte hon liksom hålla på och påverka honom med hans boende. Och absolut inte hålla på och flytta ihop och sådär. Bara ha kul.
Men alltså, nu måste jag protestera. Ja, för det första, Timo, vem fan tror du att du är?
Ja, men jag säger ju, låt honom välja själv.
Anna, Vem tror du att du är?
Ja,
du sitter och pratar om farfar som han var ett barn.
Nej, jag
som
menar
att,
inte
jo,
så.
Som att de ska prata. Vi tycker det är okej att ha fått en kärlek. Ursäkta mig, nej. Han är 90 år. Mm. Han är farfar. Ja. Han bestämmer över sitt liv. Ja. De ska inte säga åt vad han ska göra. Han får möjliga synpunkter på deras liv.
Nej.
Men du pratar ju om honom som vore han ett barn.
Nej,
och det tror jag är problemet i det här landet, säger jag som fyllde 60 år. Ja. Att liksom, vi blir liksom omyndigförklarade.
Nej.
Men du säger det. Ja.
Nej,
vi vill att du ska bo här.
Men jag identifierar mig med 90-åringen Johasse.
De ska väl skita i vad han bor.
Ja, men det är klart att han får bo vad han vill. Men man kan ju ändå uttrycka sin oro. Och jag är lite såhär
oro över att han har träffat en tjej. Nej. Han är inte deras barn. Nej. Han är vuxen, han är ju den liksom stora han, utan honom hade de inte funnits.
Nej.
Men sluta behandla honom som ett barn, tjej.
Ja, han har hittat kärlek. Han kan gå bestudsa som en tonåring nu. Kanske bo själv.
Ja, men jag tänker tvärtom. Om Tim hade träffat en tjej och så hade farfar gått in att synpunkter. Och det är ju roligt att du har träffat en tjej. Men tänk på det här. Då blir Tim och blivit galen.
Ja.
Absolut.
Men jag menade verkligen inte att prata om honom som ett barn. Känner jag väl lite så i hur jag uttrycker mig. Jag tycker farfar ska få göra som han vill. Men de anhöriga kan ju också få ha sin rätt att säga, vi bryr oss om dig och vi vill att du ska bo på ett ställe som är bra för dig.
Bra för dem kanske.
Ja, det känns som att vara bra för dem.
Du förstår ändå vad jag menar. Att man kan kommunicera.
Jag vill förstå vad Jennifer menar också.
Jag tror, har man varit förhållande 70 år, då tror jag att man har lite erfarenhet av kvinnor och hur det är. Det skulle jag säga. Så jag skulle låta han bara göra vad han vill. Ja. Men om det är så att läkaren skulle säga, vet du vad din farfar behöver bo på? Fråga läkaren kanske. Vad tycker du? Är det okej? Är hon okej för honom? Det skulle jag ha gjort. Fråga läkaren.
Det är omtanken där. Men jag skulle ju bara säga så här, varför ha en flickvän? Ha en en om dagen, liksom, 7 i veckan. Det skulle vara mitt råd. Bara gå ut och ha kul och njut.
Hon är 80 års tant, verkar lite småbitchig. Sur och vrång.
Ja, men då är det ju bara att göra slut med henne och skaffa en ny. Det finns ju massor. Han kanske träffar någon på det här boendet.
Jag tycker att farfar ska rymma.
Du ska 100 år.
Ta sin nya flickvän och dra därifrån.
Nej, men en sur bitter kärring, stick till Havanna. Nej, är, då, för fan.
Det är för det första hans val, för andra så är det barnbarnets bild av henne som sur och bitter. Det vet inte alls hon är.
Ja, nej,
och för det tredje kanske det inte är så kul på det. Nej.
Och för det fjärde skriver Tim att han har funderat på hur man ska göra sig av med honom.
Nej, men gud,
det är nästa ditt bord, Hasse. Ja. Kommer man undan med en sån grej?
Passar det, farfar, passar det.
Nej. Timo, låt farfar få göra som han vill.
Okej. Okay. Jenny, får sista ordet.
Jag håller med Anna och Hasse. Ja. Gör vad du vill, kolla med läkaren och
skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Vi har det så trevligt. Vi pratar om kärlek och otrohet och allt möjligt. Mm. Har vi pratat otrohet eller var jag som vill ha till det?
Men jag tror att det kommer. Det brukar komma.
Hoppas.
Klärvariant grej.
Jävlar.
Nästa brev är från Pauline. Hennes syster förstör relationen till hennes dotter, skriver hon. Detaljerna med stämt. Hejsan, dilemma-panelen. Jag heter Pauline. Jag är strax över 30 och bor i en förort tillsammans med min man och våra 3 barn. Min syster lever själv och kan inte få barn. Hon spenderar väldigt mycket tid med vår 10-åring, men nu tycker jag att det har gått till överdrift. Vi flyttade för cirka 4 år sedan och kort därefter bosatte sig min syster på gatan bredvid. Min syster jobbar mycket hemifrån och uppmuntrar vår dotter att vara hos henne så mycket som möjligt. Det som började som en fin mosterrelation har nu spårat ur. Min syster vill gå på hennes föräldramöten i skolan, ordna kalas för henne och ta med henne på en 2-veckors semester till USA. Jag har alltid tyckt synd om min syster för att hon inte kan få egna barn, men jag börjar bli mer och mer obekväm med deras relation. Det som gör det extra jobbigt är att min dotter avgudar sin moster. Hon råkar till och med kalla henne mamma ibland, och så fort vi bråkar så springer hon alltid över till min syster. Det är såklart väldigt känsligt att prata om det här, så jag undrar, vad ska jag göra? Undrar Pauline. Vad säger Jenny, frågar man?
Ja, väldigt svårt. Jag har ju 2 systrar så jag vet hur det känns att bry sig om en syster, såklart. Så att, väldigt svår fråga faktiskt.
Kan man tänka sig att är Pauline lite avund? Eller vad säger man? Att
jo, det kan man nog bli,
att de
kanske.
Kallar till mamma.
Man kanske kan försöka vara alla 3 kanske lite mer. Och om du sa så kan jag säga så. Alltså jag tycker att du ska vara ärlig med sin syster. Det tycker man ska göra. Var ärlig och säga hur du känner. Det tycker jag verkligen. Och sen så ger förslaget att vi alla kan vara tillsammans.
Uh-huh.
Kanske inte bara är ni, utan du får jättegärna umgås med min dotter. Men säg att hon ska kalla dig moster. Och bara visa lite mer att det är faktiskt jag som är mamma.
Vad är det för känslor som pallar in i uttryck för här?
Alltså, det är lite dubbelt här. Å ena sidan så är det ju väldigt bra att barnet får kontakt med alltså nära kontakt med en annan vuxen. Det tycker jag är jättebra. Mm. Och det ska man som förälder vara nöjd med och tacksam med. Sen tycker jag liksom, gå på föräldramöten, det är inte okej. Okay. Det ska mamma göra. Och sen ordna kalas inte heller okej. Okay. Och att i USA 2 veckor, absolut tycker jag. Ja. Det tycker jag. Ja. Var med moster där.
Ja.
Så att jag har en lösning på det här problemet.
Ja.
Jag har en jättebra lösning. Skaffa ett barn till.
Ja.
Okay. För då kommer hon tycka det är jätteskönt att moster tar hand om ungarna. Och hon, okay. Hon slipper.
De har ju redan
och moster kommer inte. Har de 3 barn?
Ja, de har 3.
Jag sa, jaha, okej. Okay. Ja, men skaffa en till dem.
Fjärde.
Eller skicka in de andra. Nej, men jag tycker att i grunden är det bra. Och det är bra för om man tittar ur dotterns perspektiv så är det jättebra att hon får nära band med sin släkt. Absolut. Ja. Men så hon får väl ta ett snack och ändå på något sätt markera gränserna. Alltså det är inte okej att gå på föräldramötena. Men så vill jag också säga att hon behöver inte vara orolig. Dottern kommer ju alltid veta vem som är hennes mamma.
Ja, Anna Buk, vad säger du?
Ja, jag håller med både Jennifer och Hasse. Men det är så här, återigen, kommunikation. Gå inte omkring och tänk och bygg upp en massa saker inom dig. Och noja liksom och få någon så här typ. För då kommer det bara spåra ur i någon typ av snedtändning och så bråkar man och så. Går allting åt helvete istället. Mm. Så kommunikation tycker jag och säga väldigt, väldigt tydligt att det här är inte okej och det här är inte okej, men du får jättegärna åka med henne på semester, för det tycker jag, alltså I love om folk liksom vill skämma bort mina barn och ta med dem och njuta. Men det var precis det jag skulle säga, det är ju inte riktigt okej om det finns 2 barn till med i bilden och den här flickan sticker ut och tar någon typ av liksom total uppmärksamhet, då är det inte riktigt så här sunt. Och då är det återigen kommunikation där som gäller. Och också visa dottern att du får jättegärna gå till moster och söka tröst och så. Men i affekt så springer inte du hemifrån och grinar hos moster. Utan vi reder våra problem här. Och sen får du jättegärna kommunicera med din moster också. Mm. För det behöver barn. Barn behöver andra vuxna förebilder och bryta liksom. Ha ett annat typ av snack. Och många vuxna som älskar och bryr sig om dem. Det kan liksom aldrig bli för mycket faktiskt.
Tack så mycket.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Despacito.
Louis Fonsi och Justin Bieber. Och hörni, det där är ju Anna Boks favoritlåt.
Ja, men alltså en utav dem.
En utav dem.
Jag gick igång här nu. Jag har varit
så varm.
Ja,
jag
måste
kolla in.
Är det din kopp te det här, Hasso?
Jag satt just när Anna sa det så tänkte jag att bakom dig så är det ju fischer på kanske folk som är mera min cup of tea.
Ja, men de älskar jag också.
Tom Jones har jag faktiskt sett live.
Han är väl 80
i bassen. Bob Dylan och Elvis. Ja. Det är de alla 3 platserna.
De har en gemensam ålder på 400 år.
Men har du sett Elvis live? Har du sett Elvis live?
Nej, det är klart
jag
har sett Elvis live.
Nej, jag tänkte väl. Var du med pappa då som stämjer?
Jag såg i alla fall den här Hawaii-konserten som gick live över hela världen. Första direktsända icke-nyhetsprogrammet. Den såg jag faktiskt på riktigt när den gick. Mm. Det var jag och min bästa kompis morsa. Det säger allt om hur inne Elvis var just då.
Men gud. Men jag har också sett de andra 2. Jag älskar dem och Tom Jones har faktiskt fått en kyss.
Vi pratar om affischer som lyssnarna inte har sett.
Nej.
Som är bakom mig. Först var Bob Dylan, Tom Jones och Elvis Presley.
Mm.
Ja, Elvis Presley, Jennifer, det vet du om det.
Självklart.
Ja, det är jättebra. Du är yngst att den var tvungen att göra. Okej, det är dags för Johans brev alldeles strax. Han har haft en relation med sin nya plastmamma. Det är nej.
Oh my god! Oh my god! Oh my god! Det var ju nästan så att nu vart jag chockad.
Nu kommer det.
Oh shit alltså!
Hejsan dilemmapanelen, jag är 26 år och när jag var väldigt ung omkom min mamma i Estonia-katastrofen. Vilket ledde till att jag och min pappa fick en väldigt nära relation. Vi har alltid varit mer som kompisar än far och son och burit en stark vi mot världen känsla sedan vi förlorade mamma. Vi har alltid varit väldigt ärliga mot varandra och pratat om allt. För ungefär 4 år sedan bodde jag i Halmstad. Där träffade jag en underbar kvinna. Hon var fantastisk, snygg, mogen och trygg i sig själv på ett sätt som jag aldrig upplevt förut. Vi var tvungna att bryta upp efter cirka 4 månader eftersom jag flyttade hem till Stockholm igen. Nyligen fick jag en chock när min pappa presenterar sin nya flickvän. Det är samma tjej som jag träffade för 4 år sedan. Hon är 8 år äldre än jag och min pappa var väldigt ung när han fick mig. Det känns väldigt jobbigt att inte vara helt ärlig mot farsan. Samtidigt så vet jag inte om jag ska berätta att jag haft någon slags KK-relation med hans nya flickvän. Vad ska jag göra? Undrar Johan. Juicy enough for Hasaro, vad säger du?
Alltså det här är ju bibliska proportioner, ja, det är på episk. Det här är liksom, åh herregud.
Mm. Tänker hon kräva att han ska börja kalla henne mamma också?
Alltså, jag tycker, och sen när han berättar sin bakgrundshistoria här om hur han förlorade sin egen mamma i Estonia och hur de har växt upp och sådär, så att ibland måste man bara göra det man måste, kosta vad det kostar. Mm. Han måste säga till sin pappa att det är så här. Ja. Och jag tycker att hon, när hon upptäckte det här, skulle backa direkt.
Ja.
Mm. Bara liksom, och kanske inte ens förklara, bara gått därifrån. Bara vänt på klacken och gått. Ibland måste man göra det man måste göra. Men det hade nog inte räckt, utan han måste också säga till sin pappa att så här är det. Mm.
Man vill inte hamna mellan sonen och pappan. Alltså, som plastmamman vill man inte förstöra deras relation på grund av mig. Utan för mig hade deras relation kommit före min. Så absolut sagt.
Ja. Jag tycker du hade gått, Jennifer. Om du hade sett att det här var, oj, detsamma.
Absolut. Ja.
Alltså, lite konstigt, hon måste ju känna igen honom.
Ja, ja,
de hängde ju 4 månader.
Ja. Men han ser ju henne för första gången här nu.
Ja, men hon ser honom då.
Ja, ja, ja. Ja.
Hon förstår ju. Vad, alltså,
Men hon uppenbarligen tycker väl att det inte är så farligt.
Då är det ärligt talat då är det nog fel.
Nej, men hon vill ju käka kakan och ha kakan kvar.
Hon vill ha 2 kakor.
Hon vill ha många kakor, känner jag. Och jag tycker som sonen där, han har en fin relation med sin pappa. Och jag tror liksom att hans pappa är man nog att faktiskt kunna ta det. Det är ju inte så att pappan träffade kvinnan och hon blev någon typ av plastmamma och sen så låg sonen med henne. Jag trodde det var något sånt. Jag höll på att få en hjärtinfarkt. Mm. Nu var det ju faktiskt sonen som hade träffat henne först och haft en relation med henne och sen flyttat. Och sen visade det sig liksom en tid senare att pappan träffar den här kvinnan. Och det är ju ödet på något vänster.
Det är någon slags omvänd Lolita här.
Ja, så. Men jag tycker att grabben ska vara ärlig med sin pappa. Och jag tycker att sen är det väl egentligen lite upp till pappan vad han kan köpa. Mm-hmm. För han kanske är väldigt, väldigt förälskad i den här kvinnan.
Fast det är inte riktigt vad Hasse och Jennifer sa. Att det är nog fel på henne om hon är helt, om hon väljer att stanna kvar i den här trejen.
Jag hade aldrig varit kvar, kan jag säga, som kvinna. Jag hade backat direkt och bara känt det här är så fel. Jag hade mått jättedåligt. Men jag kan nog ändå tycka att det är liksom att hon ska åtminstone visa den inställningen och den viljan. Men sen kanske pappan ändå är väldigt, väldigt kär i henne.
Men eftersom hon nu vet om det här och är i det här förhållandet med den här elefanten i rummet,
jätteful.
Så har ju hon redan bränt sina broar. Jag menar, han ska berätta för pappa.
Ja, det ska han.
Får du precis då?
Pappan sen får avgöra om det är okej eller inte.
Ja, men det jag menar.
Ja, tycker jag. Berätta för pappan, absolut.
Så när du gör tjejen plastmamma slash flickvän då, alltså tycker att det är okej, så är det upp till pappan att bestämma.
Ja, möjligtvis.
Om man som kvinna ska man ju visa att så här, vet du vad, jag backar, men om sen då tiden går och man känner så här, nej, vet du vad, jag känner för starkt för dig ändå, jag vill ha dig tillbaka.
Eller kanske han kan snacka med henne först, bara, nu berättar vi för pappa, alltså så, om han nu inte vill vara ensam i det hela.
Nej, för fan, berätta för pappa. Nej.
Vad tyckte du om mamma?
Nej, han måste ju sagt det, har inte sagt till pappa, jag först hade gjort det. På en gång,
alltså, han kan inte vänta, berätta det här imorgon.
Ja, absolut.
Alltså på riktigt imorgon.
Det tycker jag verkligen.
Inte vänta en dag till. För ju längre tiden går, desto större blir sveket. Det var inget han visste.
Nej, ring.
Fan.
Tack så mycket.
Eller gå dit.
Hejsan, Dilemma-panelen. Jag heter Madde. Jag mår dåligt av att umgås med min snygga kompis. När en kille äntligen börjar prata med mig så glider hon in och viftar lite med håret, så följer killarna efter henne istället. Jag mår väldigt dåligt i hennes sällskap, men jag kan inte bli av med henne. Vi går i samma klass och har en massa gemensamma vänner. Det värsta är när hon gnäller på att hon inte träffar några killar. Då kokar det inom mig. Mm. Hjälp en tonåring i nöd. Vad ska jag göra, undrar Madde. Jennifer, vad säger du?
Ja, kanske inte. Det kanske är sån här tjejen också behöver uppmärksamhet också. Verkar lite som det. Att om hon är en bra vän så skulle hon kanske inte kommit, alltså inte för att hon kanske ser bättre ut eller så, men kanske bara låta henne liksom, om hon nu mår dåligt av detta, så skulle jag säga till hennes kompis hur hon känner. Så att hon vet om det, så kanske när hon ser henne snacka med en kille, låt henne snacka med en kille och kommer inte fram då och ska flirta också och få uppmärksamhet. Utan,
men hon kanske inte gör så mycket, hon kanske bara så här, fan, otroligt bra ut, och det är en ytlig värld vi lever i. Hon kommer bara dit och är, viftar lite med hår, sen går killarna med henne. Kan inte Madde ta tag i situationen själv?
Jo, eller? Verkligen. Då kanske man inte ska gå in på Tinder och hitta någon kille där, gå på en dejt, bara du och han, så ni lär känna varandra.
Bort från snygga kompisen?
Ja, bort från det. Fokusera lite på precis vem du vill träffa och träffa en bra kille som tycker om dig.
Mm, vad säger jag, Hasse?
Jag känner att Madde här är tonåring. Mm. Och vad jag än säger så kommer inte hon att lyssna på mig. Så jag tycker det är bättre att tjejerna tar det här.
Okej.
Nej, men alltså, jag har ju tonåringar hemma. Och jag har ju en dotter som är 15 år. Mm. Och hon hade precis samma problem. Att så fort någon kille visade intresse för henne så var hennes bästa kompis där. Och liksom flaxa med håret och liksom skratta och bara, vad har du för snap och sådär. Och min dotter Vanessa, hon tyckte det var jättejobbigt, för hon kände som, men gud, hon vet ju att jag tycker om den här killen. Mm. Och Vanessa är ju, de är ju precis lika söta, de här tjejerna. Så det, jag tror nog att Madde kanske känner sig lite fulare än vad hon är också. Man är ju den åldern och man utvecklas. Så att jag tycker Madde ska våga ha lite mer integritet och inte berätta allt för sin snyggare polare. För jag tror inte att Madde är så mycket fulare faktiskt. Och Madde vågar liksom äga sitt space och jobba med sin självkänsla på ett naturligt sätt. Hon är ung, kom igen. Det är liksom, det händer mycket i kroppen. Mm. Men att liksom inte berätta allting för den här bästa kompisen. Utan lite som Jennifer faktiskt säger, att ja, men
inte berätta någonting för kompisen, vad menar du då? Alltså, ska hon gå ut själv utan kompisen? Är det det du säger?
Ja, och kanske våga liksom så här, inte vara med den här bästisen hela tiden. För att jag tror kanske inte att den här bästisen nödvändigtvis menar någonting illa. Utan det är som du säger, hon kan ju bara kanske vara väldigt bubblig och väldigt härlig i sin personlighet. Mm.
Är det vanligt det där att man konkurrerar ut varandra i den åldern?
Ja, det är det.
Har ni varit med om, har ni gjort det själv eller?
Nej, men jag
har varit offer för det eller?
Ja. Yes. Ja. Yes. Ja.
Men Jennifer?
Nej, jag vet inte. Det kanske låter jätteklyschigt, men jag är sån som alltid går efter personlighet och så jag skulle säga, om Madde då liksom tar fram det bästa i sig själv.
Ja.
Är hon en kul tjej? Oh, nej, okej, hon blyg. Men ta fram det riktiga henne liksom. Mm. Och känna att hennes personlighet är större än någon söt tjej. Alltså liksom att...
Ja, men alltså jag säger...
Det är helt svårt att bara säga så, och så ska man gå ut och känna så. Men liksom försök bara att stå på dig själv.
Jobba på sitt eget space och tro på dig själv. Och säg liksom så här... Men jag har ju andra kvaliteter.
Kan du inte gå ut med en killkompis då?
Det är klart att hon kan. Ja, det är klart att
hänga lite med grabbarna.
Ja,
det tycker jag absolut. Det
är absolut.
Hasse, lek med tanken på att de lyssnar på dig de här ute i alla fall.
Ja, men jag tyckte ditt sista här var bra. Häng med killarna, det är väl roligt. Ja. Varför hänga med folk som gör att man mår dåligt?
Ja, väldigt bra.
Genomliv lite engelsk fotboll på lördags eftermiddag.
Exakt.
Spela tv-spel, gör någonting coolt.
Erkänn att man vill vinna, man vill inte komma två alltså.
Tack så mycket.
Så.
Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Andrea. Jag har en kompis som alltid ska prata om stämningen när man umgås. Om vi sitter och har det trevligt så kan han utbrista, gud vad trevligt det är just nu. Men det värsta är om det blir lite stelt och han börjar prata om hur stelt det är och skrattar åt sig själv. Det blir bara mycket värre stämning, framförallt när vi umgås med folk som vi inte känner så bra. Jag har tagit upp det här med honom och han påstår att han gör det mindre stelt med sina skämt. Vi är väldigt bra kompisar och jag har främst det här problemet när vi umgås med nya människor. Nu har jag börjat på ett nytt jobb och träffar mina kollegor en del på fritiden. Min kompis tjatar ofta om att han vill hänga på när jag umgås med mina jobbarkompisar. Jag har ingen lust att bjuda in honom eftersom jag vet att han kommer att göra folk obekväma. Samtidigt så känner han sig utanför. Borde jag ändå bjuda in min kompis när jag umgås med mina kollegor trots att han kommer att sabba stämningen? Undrar André. Vad säger Jennifer?
Jag hatar folk som håller på sådär. Det är det värsta jag vet. Som ska kommentera en stämning.
Är inte det mamma-grej?
Jag vet inte vad det är. Det är för jävligt. Nu är jag som Anna. Nu är jag förbannad. Nej, men jag hatar det. Jag är som alltid vill göra folk bekväma. Och så är det en dålig stämning. Gör någon bekväm då. Hjälp till istället för att dra alltså så här, bort det. Det är det värsta jag vet faktiskt.
Varför drar du ner stämningen egentligen? Om man har det trevligt och någon säger vad trevligt vi har.
Nej,
det.
Men tvärtom. Nu pratar du med tvärtom. När det är dålig stämning och det är kanske lite stelt och pinsamt. Oj, vad pinsamt det blev nu. Ja. Jag var tyst, en jävla tönt. Det gör mig så förbannad.
Men blir du även förbannad om ni har det trevligt och någon säger
nej,
vad
gud,
trevligt?
Nej, det här är ju jättetrevligt.
Det är
ju
positivt. Ja,
det kan jag tycka är jobbigt också. Varför slå in öppna dörrar? Hasse, vad säger du?
Jag kan tycka är lite kul om stämningen är lite spänd och lite tråkigt och så sitter det någon där borta.
Alltså, nu avslöjar rollen dig.
Nu är det lite spänt här, är det inte? Det kan vara lite roligt tycker jag faktiskt att slänga in den och vara lite provocerande.
Så
att
börjar någon garva, ja?
Ja, så börjar någon garva och liksom, ja, nej, men det kan vara lite kul tycker jag. Och så tycker jag då att det är skönt om man vill säga det och så är det någon annan som säger det. Så slipper man själv. Så att han kan ju ha sin kompis som liksom sin lilla sidekick som sin som
men det är coolare om man vänder docka. Vänd på det istället. Hur då? Åh, vad stelt det är. Säg någonting annat. Alltså, dra upp stämningen. Alltså, vänd på det istället för att, att det ska bli kul för att det är stelt.
Om det är stelt, och vad trevligt vi har det.
Ja, men typ.
Gud, vad roligt vi har det.
Men också kan ju han jobba i par så, med kompisen, fast kompisen inte vet om det. Kompisen säger, oj vad stelt det är. Och så övar han in någon replik som gör att allting vänder.
Ja, precis.
Du kanske inte skulle ha släppt den där farten, till exempel. Eller någonting sånt där. Men, och så börjar alla garva och så blir det roligt.
Ja.
Men nu var ju frågan här om, hon vill ju faktiskt inte ta med honom med sina nya jobbakompisar.
Jaha,
här,
hon är rädd att det skulle bli dålig stämning.
Han,
André är rädd att det skulle bli dålig stämning.
Exakt, exakt, menar jag. Han, hon, han, hen, allihopa, det spelar ingen roll. Jag tycker att då ska man följa sitt hjärta. Man behöver inte ha sin liksom privata bästis upp i jobbet överallt hela tiden. Vissa är dina arbetskollegor och då har du din relation med dem. Och är det här en kompis som du känner att vi har underbart och skitkul tillsammans och vi har många gemensamma vänner, men det här är mina jobbapolare som jag kan gå ut med och bara vara liksom mig själv på ett annat sätt än vad jag är med mina. Det är ju som när jag är med min familj, då är jag på ett sätt, men när jag går ut med mina girlisar, och då pratar jag inte om de här två som sitter på mig konstant.
Okej, brösten alltså.
Brösten. Ja, det är mina girlisar.
Det
är mina girlisar, jag gjorde det väldigt tydligt. Så när jag är ute med mina tjejkompisar, då är det så här, då vill inte jag ha familjen med.
Nej.
Det är liksom okej att säga det och äga det, tycker jag. Mm. Och få säga att liksom, du fyller den här funktionen i mitt liv och jag fyller den här i ditt. Och det här vill jag ha för mig själv. Punkt slut.
Men alltså det finns, det är ganska, idag,
äg ditt liv.
Ja, men idag är det väl ganska vanligt att man liksom kommenterar det här på ett annat sätt. Om det är stelt samtal, om det är tyst, så brukar man säga... Jo, bra satt.
Ja,
gud vad
roligt. Ja, men det är klart att man kan få skoja lite och så, och man kan vara ironisk. Men det gäller ju att man har någon typ av fingertoppkänsla och inte bara
alltså,
så här...
Alltså, vara han nya arbetskollegorna för att den här killen kan vara lite jobbig.
Ja, exakt. Mm. Ta honom inte på så stort allvar, utan liksom...
Gå
ta
själv.
Han med en nypa salt.
Och gå själv. Eller som han sa, använd honom som sidekick.
Nej, men han är ju ingen bra sidekick. Gå själv för fan och ha dina kompisar i fred.
Jo, men
så.
Han är en jättebra sidekick.
Nej.
För att, han, vad heter han? André. Kommer ju framstå som rolig och trevlig jämfört med den här killen.
Ja, det är sant.
Tack.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Dilemma. Idag med Jennifer Åkerman, Hasse Aro och Anna Bok.
Och vad jag gillar när du pratar med den där mörka rösten. Oj, oj, oj.
Jaha, jag tror inte jag har någon annan faktiskt.
Nej, men alltså ibland...
Jag kan prata så här om du vill.
Nej, jag sa ju att jag gillar den
ja, jag
mörka.
Ja, alltså. Jag blev så generad så att jag gjorde motsatt effekt. Så kan jag vara ibland. Hörrni, nu släpper vi det. Vill du skriva in hit och väckla ditt inre?
Gud vad spänd
det
blev.
Var det så kul att köra så?
Nej,
man ska aldrig göra sådär. Sen ska man aldrig göra det. Fruktansvärt töntigt.
Jag tyckte det funkar ganska bra.
Du tyckte det, ja.
Ja, men det är ju bara för att hon är så jävla läcker liksom. Hon kommer ju undan med vad som helst, den där bruden.
Så ska man inte göra, hör det nu.
Oj.
Anonym kompis.
Okej.
Ett brev ifrån Lovisa. Hejsan, dilemmapanelen. Jag träffade en kille på krogen för ungefär en månad sedan och det slutade med att vi hade sex på hans hotellrum. Kort därefter började jag att få svidande känningar och gick till en gynekolog. Det visade sig att jag har klamydia. Jag letade upp honom på sociala medier och upptäckte då att han har flickvän. Jag känner inte hans flickvän, men vi har några gemensamma vänner och jag vet vem hon är. Jag hörde av mig till honom och förklarade att han måste kolla upp sig och att hans flickvän också behöver göra det. Han sa att han kommer lösa det. Men jag litar inte på den här killen. Jag vet ju inte om det är jag som har smittat honom eller om det är han som har smittat mig. Jag ska säga att jag har haft sex med andra. Risken är ju att jag förstör deras förhållande i onödan. Samtidigt så känner jag mig skyldig om hon går med klamydia. Borde jag kontakta hans flickvän och berätta? Eller ska jag lita på att han pratar med sin flickvän? Undrar Lovisa. Vad säger Jennifer? Oh,
jag gör mig bakom micken. Inte säga
ja, hand. Det gick inte. Jag såg det.
Ska man... Jo, men alltså lite så här... mellan tjej och tjej så...
Det stannar nog samtidigt inte där, kan jag säga.
Svårt. Jag försöker tänka om man har väl lite liknande... Man har ju tyvärr varit med någon som har haft flickvän. Och det är inte att jag har ringt upp henne och sagt du, det här hände. Det är faktiskt, det får han sköta. För jag visste inte om detta. Så att jag hade nog inte ringt upp tjejen, tror jag inte. Men jag kanske skulle sagt till honom att om inte du gör det så kommer jag göra det. Just hur det
men du pratade inte bara om du har legat med honom, utan att du har fått en könssjukdom.
Vilket både och. Ja. Alltså, man kan ändå ringa upp någon och berätta att den skrivit otrogen. Det här är nog jag uppskattat också. Och det har också hänt faktiskt. Men,
om du det är otroligt, ringer du flickvän och säger jag låg med din kille?
Nej, men jag har fått ett samtal från någon och sagt att din pojkvän är otrogen mot dig. Och det uppskattar jag extremt mycket till att börja med. Så att jag tycker att det här är en kille som är otrogen med dig, kanske har varit med andra tjejer också. Och då sprider han klamydia över hela stan. Så att, ring henne för fan, han är ett svin.
Men jag kan tycka så här, oavsett så är det så här, den egna moralen och etiken måste faktiskt vara större än egot. Och liksom medkänsla för andra människor måste också, alltså alla får ju stå för sina misstag. Så jag kan tycka att nu känner hon ju faktiskt till den här tjejen också. Mm. Och då kan jag känna att nej, be honest alltså. Säg som det är. Om inte du berättar för din tjej så är jag ledsen, men då kommer jag göra det. Det här handlar om respekt.
Men han kanske säger att han har gjort det. Hur litar hon på honom med grejen?
Ja, men alltså, då,
hur vet man att han talar sanningen? Men jag har gjort det.
Mm, han säger att han löser det. Han säger att han har gjort det.
Nej, ja, men, nej, hon ska, alltså, om hon känner minsta tvivel på att han inte har gjort det, då ska hon säga, vet du vad? Jag litar inte på det där. Jag kör mitt eget race.
Nej, jag tycker att det är att lägga för stort ansvar på henne.
Mm.
Låt myndigheterna sköta det.
Det är också min ideologi och önskan att det ska funka så. Men jag kan ändå känna, jag sätter ingen press på henne att hon måste. Men jag säger vad jag faktiskt skulle göra. För jag skulle känna ett enormt ansvar.
Du skulle snacka med tjejen.
Och jag skulle snacka med tjejen. Mm. Det är vad jag skulle göra.
Tack. Hejsan, dilemmapanelen heter Cheryl. Min man envisas med att gå runt i underkläder hemma. På helgerna glider han runt i sina tajta kalsonger. Ibland kan till och med paketet ramla ur och då sopar han in det lite trött. Jag får ofta tjata om att han ska klä på sig, men han protesterar och säger att han får gå runt som han vill i sitt eget hem. Vi har dessutom flera barn och det springer unga här titt som tätt under helgerna. Om jag blir arg på honom och säger att nu får du väl ändå klä på dig så kan det ändå dröja. Det är nästan som att han vill gå runt extra lättklädd då bara för att provocera. Har ni några tips på hur jag kan få honom att klä på sig? Undrar Cheryl. Vad säger Hasse Aro?
Har ni sett den här Friday Night Dinner?
Nej, berätta.
Nej, det är en engelsk tv-serie som handlar om en familj som varje fredag träffas och har middag. Pappan i den familjen är just som beskrivs här. Går omkring, lättklädd.
Mm.
Ja, jag tycker han får göra det.
Jag tycker han liksom, det är ju hans hem, får vi gå klädd som man vill hemma.
Jag älskar när min man går lättklädd, så gärna för mig. Men däremot om han har barn, så där skulle vi kanske...
Andras barn tycker jag man ska ha lite mer respekt för. Men för sina egna bör man kunna vara precis som man vill.
Men det är unga, med andras barn
vi räknar med. Alltså, dra på dig ett par joggingbrallor i alla fall då, och gå med liksom bar över kropp. Alltså, om man har så tajta kallingar så liksom paketet trillar ut.
Då är de inte så tajta, då är de lite lösa kanterna.
Ja, eller så är det mycket som bara väller över, inte fan vet jag, men alltså det är inte passande, men man bor i sitt hem och man är herre på sin egen täppa, men någonstans måste man ju ändå visa lite respekt för sina nära och kära. Och absolut inte springa omkring då.
Hur ska man säga till då?
Det är... Nej, men det säg som... bara, vet du vad? Du får vara som du vill när det är du och jag hemma. Det är, jag skulle uppskatta.
Säger det, eller? Hon har försökt prata med honom och han säger att han får vara som han vill.
Han får vara som han vill. Men jag tycker inte man får det när det är andras barn.
Men det var ingen som sa att det var andra barn här.
Jo. Ja, det är så unga springer titt som tätt. Så man får räkna med att det kanske är andras ungarnas kompisar.
Men då tycker jag andras barn. Men det är ju samma sak som, jag menar, om kommer in en granne eller någonting, då springer man inte runt i kalsonger hemma, det gör man ju inte. Nej. Men är man själv så tycker jag, men herregud.
Jag tar till mig på brallorna, Fedora kommer med käk. Jag tycker det är jobbigt. Öppna dörren i kallingarna.
Ja, jag kommer med käk.
Ja. Ja, men man ringer.
Fedora, det är en tjej han känner.
Fedora, hon bor trappan ner.
Nej, det var
en tjej. Utan
på dig istället för av en tjej.
Och den trappan ner kommer upp med stekt ris i kökling ibland. Helt oproviserad. Har inte ens beställt.
Du kanske ska börja öppna kallingarna så kommer hon med frukost också.
Kanske kommer hon med frukost också. Det saknas en Coca-Cola.
Ja. Nej. Men kanske, vet du vad, köp ett par riktigt bekväma, typ lite alltså, hemmabyxor till honom.
Ja,
det är en bra idé.
Gå ut och shoppa, vet du vad, jag bjuder ett par byxor. Vi går ut och shoppa, eller överraska honom med ett par brallor liksom.
Bara mjukisar.
Ja, så lite för varma. Ja.
Köp ett par mjukisbrallor helt enkelt, Cheryl.
Ja, absolut.
Som han kommer att tycka om.
Och då kan du säga så här, då behöver du inga kallingar alls, älskling, under dem där. You can just let it swing, darling.
Just det.
Och med den rösten, vem kan säga nej till det?
Ja, men förstår du?
Mjukisbrallor is the shit. Okej, tack.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Och dilemma är slut. Vi tackar så mycket Jennifer Åkerman.
Tack så mycket, kul att vara här.
Tack Hasse A för den här helgen.
Tack så mycket.
Tack så mycket Anna Bok för den här helgen.
Tack Anders S. Nilsson.
Tack. Och så mailar du in dina dilemman till dilemma@mixmegapol.se. Kom ihåg att vi byter ut ditt namn så att du kan vara anonym. Nästa helg är vi tillbaka igen med nya dilemman. Då har vi Peter Magnusson, Linda Lindorff och Edvard Blom i panelen. Vi härifrån säger hej då!
Puss, puss!
Nu startar fotbollsfesten på Circle K. Testa våra nya French hotdogs och dressingar med smak av hela fotbolls-Europa. Italiensk parmesan, nederländsk ostdressing och engelsk sour cream and bacon. Just nu köper du en för 35, två för 59 eller fyra för 99. Vilken är din vinnare? Vi ses på Circle K i sommar.